Livet som en ceremoni var titeln för dagen, och jag slog upp ordet ceremoni då för att veta vad jag ska prata om. På Wiktionary så står det att ceremoni kommer från Middle English och latin då, som allt möjligt kommer från, och betyder i princip sacredness, reverence, a sacred rite. Sedan om man slår på det på Etym online, ett etymologiskt uppslagsverk antar jag, så står det liknande där, att det kommer ändå från latin och betyder ungefär holiness, sacredness och reverent rite, sacred ceremony. Så vi har de här orden med helighet. Om man slår på vad sacred betyder på svenska, så får vi de här orden som sakral, okränkbar, religiös, andlig, kyrklig, helgad, invigd. Men intressant bara att ceremoni faktiskt betyder en helig rit, eller en sakral rit, vad man nu vill säga att det ska betyda. Sacredness, reverence, the sacred rite. Och då att den här riten eller den här ceremonin då, som vi kan se livet självt som, är helig då. Och i någon mening då andlig också. Så eftersom den är helig. Och där står inte det, men det ordet jag brukar använda, djupt meningsfull. Så det blir ju någonting väldigt speciellt. Och att se livet som det, se dagarna vi lever som det, som att vi gör ju riter hela tiden. Alltså vi gör, eller rutiner kallar vi det för oftast. Vi går upp ur sängen, vi går till någonting på dagen. Vi gör saker på kvällarna, vi pratar med samma liknande personer. Vi gör saker om och om igen. Det är inte ritualistiskt nödvändigtvis, det är inte OCD, men vi gör det. Vi gör samma saker om och om igen, och vad är då det? Vad är det vi gör för någonting på dagarna? Och på ett sätt är att vi bara gör saker, vi går omkring bara och gör grejer utan att tänka på någonting och bara gör det. Och det är inget problem med det. Men när man gjort ceremonier, alltså så här, ceremonier som är explicita ceremonier, som jag då, som gör mycket kakaoceremonier, och även gjort andra typer av ceremonier, och ja, men både sådana här inom olika, ja, men om man tar i kyrkan så har ju de olika typer av ceremonier man får göra med nattvarden exempelvis. Inom buddhismen och zenbuddhismen som jag har hållit på mycket med, så har de också olika typer av ceremonier och ritualer. Och en vanlig kakaoceremoni som sagt, som jag ofta gör, man dricker kakao och kanske sätter en intention, lyssnar på musik och försöker känna in saker. Det är ofta det handlar i slutändan i mångt och mycket om upplevelser. Vi gör saker, men vi gör det inte kanske bara för att göra, vi gör det för något. Antingen för att erhålla något kanske, eller för att få någonting om det är det som är målet. Eller få en typ av upplevelse, eller bara också för att det känns rätt. För att vi är inne, som min flickvän brukar säga, festivalflöde. Att så som det kan bli då, antar jag för henne på festival, att man bara går mellan saker. Så det kommer upp någon, man pratar, man går vidare till nästa sak, det löser sig. Vi får det här som Carl Gustav Jung brukade prata om, synkronicitet. Det uppstår synkroniciteter och saker bara. Vi förstår saker, vi gör saker spontant och grejer bara händer för oss. Men om vi går tillbaka till det här med en faktisk ceremoni då, som en kakaoceremoni, eller för den delen en psykedelisk ceremoni, för det är det som shamanerna använt i, ja, men det är ju den äldsta religionen, eller man ska säga, som vi har, shamanismen. Och de har olika typer av ritualer och ceremonier då. Det behöver inte vara med psykedeler, utan det kan vara, om man säger, en trumceremoni där människor trummar och dansar exempelvis. Eller kan vara att de äter något annat också. Men bara inte nödvändigtvis psykedeliskt. Men det finns ju det psykedeliska också. Det är det som är, ja, en av de kändare grejerna då, exempelvis som ayahuasca då från Peru då, där jag varit exempelvis. Så då gör man en ceremoni, en ayahuasca-ceremoni, och då dricker man det under en, ja, det kan vara ganska, vad säger man, det kan vara ganska enkla former. Det behöver inte vara, det kan ju låta pretentiöst ibland kanske, eller jobbigt svårt med en ceremoni, att det krävs väldigt mycket, men det kan vara bara intentionen, bara dricka en kopp kakao eller ingenting, utan bara sätta sig och lyssna på musik på ett något som är ritualistiskt sätt med en tydlig intention. Men i alla fall, så när vi går in i de här ceremonierna, de här exempelvis så psykedeliska ceremonierna, så kan det vara så som någon vän sa till mig häromdagen, ett liv på ett par timmar. Så vi, ibland så säger de också om psykedelisk assisterad psykoterapi och ibland bara psykedelia, att ta det är som att gå igenom så här flera års psykoterapi på bara ett par timmar. Så när vi gör det, säg inte att det är så, men upplevelsen kan vara så. Det kan vara väldigt starkt framför allt. Och det kan definitivt kännas så, för upplevelsen av tid och rum kan förändras en hel del. Så när vi går igenom en psykedelisk upplevelse, så är den, som man säger, mind manifesting. Den tar fram saker från oss, utifrån oss, inifrån oss, inifrån och ut. Vårt eget psyke blir manifesterat. Mer då, mind manifesting, psychedelic är det betyder, så vi ser det. Och det är samma sak kan hända om vi tar en meditationsceremoni, vi mediterar exempelvis då. Vi sitter och mediterar, vi sitter och känner in, vi gör ett mantra, vi gör noting-praktik, vi räknar andetag eller något sånt där. Och vi känner bara mer och mer. Vi upplever saker mer och mer. Vi drar ner på tiden igen. Är man på ett meditationsretreat så kan en dag kännas som ett flera år också. Och man förstår inte varför det är så. Det bara blir så. Eller att ens liv, man ska säga ens vanliga liv, ens vardagliga liv, känns som typ helt perifert. Det är det som, vad var mitt liv egentligen? Och det är inte helt olikt ett andligt uppvaknande heller. Det är så det, ett andligt uppvaknande ofta upplevs också. Hej på er där i chatten, Eva-Lena och Pia. Att gå djupt in i sig självt, att blicka inåt, blir i den meningen ceremoniellt. Eller att vara fullständigt närvarande blir också ceremoniellt, i det att det är heligt. I det att det är andligt, i det att det är att följa flödet, följa festivalflödet, vara i flow, vad vi nu än vill kalla det, är heligt, om heligt är då definierat som, ja, men djup meningsfullt, vara djup närvarande, vara i the power of now som Eckhart Tolle pratar om, bara göra så som zen-buddhisterna pratar. Och även likt shamanerna då, som har det här att på olika sätt, men en med ett sätt att gå inåt och uppleva saker med hjälp av psykedeliska droger då, eller ayahuasca eller peyote eller någon av de här andra substanserna som kan användas. Då kommer vi in i förändrade medvetandetillstånd. Förändrade då jämfört mot det som vi normalt sett upplever. Men när vi skiftar över mer mot festivalflow, när vi skiftar över mer mot att livet är som en ceremoni till vardags, så är det inte längre ett förändrat medvetandetillstånd. Då är det ett permanent medvetandetillstånd. Då vore att gå tillbaka till hur det var innan blir som ett förändrat medvetandetillstånd. Människor som mediterat väldigt mycket över lång tid, de förändrar sin hjärna. De förändrar hur hjärnan fungerar. De förändrar hur upplevelsen av sig själv och världen är. Så de lever i ett förändrat medvetandetillstånd. Deras sinnen blir mind manifesting hela tiden på en skala på hur, alltså på vissa skalor som mäter magiska eller mystika upplevelser. Och människor som lever i vad de ibland definierar som non-reality, som har gått igenom ett typ av uppvaknande då och är i det, där hjärnan förändrats, de har lika mycket mystika upplevelser som en människa som är psykotisk har. Deras upplevelse av världen är ännu mer mystik och magisk, märklig än vad en psykotisk människas värld är enligt omskattningarna. Och likt någon som tagit psykedelia, så som den personens upplevelse är under tiden de tar psykedelia då. Så de lever i det här förändrade medvetandetillståndet. Det är eventuellt därför som Ram Dass lärare exempelvis, när han tog LSD, så sa han att det var ingen skillnad från det han upplevde normalt. Han tog flera stycken och var bara helt oförändrad. Han var i festivalflow redan. Han var redan ceremoniell. Han var redan i ett heligt tillstånd, så att säga. Det tillståndet som finns här hela tiden då, såklart, finns tillgängligt hela tiden. Det är till och med tillståndet innan tillstånden, som många traditioner säger. Det spontana tillståndet, sahaja samadhi. Det spontana tillståndet är ett amrut laya. Kallas ibland the stateless state. Alltså tillståndet, det tillståndslösa tillståndet. Alla andra tillstånd är pålagor ovanpå. Som i någon mening kapslar in oss lite grann. Och den andliga vägen är att ta bort dem snarare. Nirvana då, upphörande. Så vi tar bort, ja, framförallt jaget då. Så när vi mediterar eller när vi gör andra typer av praktiker, så tränar vi om man vill prata om det i mekanistiska termer om hjärnaktivitet, så pratar man ibland om the default mode network. Så vi minskar aktiviteten där genom meditation. Inte bara för stunden, utan när vi mediterar över många år, varje dag vi tränar om hjärnan, så upplevelsen av jag minskar över tid och till slut då kan skifta över till att vi, den tidigare upplevelsen av ett jag försvinner helt. Och då är vi mer inne och lättare inne i det här festivalflowet, för vi ser igenom mer. The Doors of Perception, Aldous Huxleys bok. Vi ser igenom det, och det behöver man inte använda psykedelia för. Man kan göra det på med meditation, man kan göra det på väldigt många olika sätt. Det kan ske spontant för människor. Och då kommer vi in i någonting som är djupt meningsfullt. För det är det människor säger när de upplever det. De säger att det är djupt meningsfullt. Vissa kallar det då, som min flickvän, för festivalflow. Det kallas ibland för det spontana tillståndet, sahaja samadhi. Man kan beskriva det också i det här i negativa termer, man ska uttrycka det som nirvana, upphörande då av jaget, upphörande av egot. upphörande av begär, upphörande av vilja ha saker och istället vara i då flöde bara, där vi helt enkelt bara är oss själva, dansar vår dans. Om det så är att vi dansar på en shamansk trumceremoni eller att vi lagar mat är samma sak. Allting är hela tiden samma sak. Allting är ceremonin. Vi kliver aldrig ur ceremonin. Vi kan göra ceremonier i ceremonin som jag tänker på fraktaler och sådana här. Att det, och så som det kan bli under mind manifesting upplevelser i ceremonier. Var, det kan vara när folk tagit psykedelia igen eller det kan vara när de bara i vardagen får andliga upplevelser, spontana eller meditation eller något sånt där. När vi ser hur vi, som när jag pratar om när man är på retreat, meditationsretreat, och upplever att hela världen, hela ens värld, hela ens verklighet har blivit helt perifer. Det finns bara här och nu exempelvis. Eller vi ser bara hur vårt liv spelat ut sig. Eller så som det varit för mig själv de senaste veckorna. Lite grann som att se mig själv och se mitt eget liv utifrån. Bara se hur livet och hur mitt liv är. Det som att jag ser på mig själv, tittar på mig själv utifrån. Och jag har å ena sidan gjort väldigt många så här kakoceremonier nästan dagligen. I månader nu, så lång tid. Men det har också känts som att jag är hela tiden inne i en typ av process eller förändring eller ceremoni där väldigt mycket händer väldigt snabbt, likt hur det kan vara i en då explicit ceremoni. Så är mitt liv blivit mer sådant bara. Och det kan ju skifta tillbaka. Det kan komma vara mer eller mindre av det. Men jag tror att det kan vara meningsfullt att notera för en själv. Att så här, ja men egentligen på vilket sätt eller hur är det här en ceremoni just nu för mig? Vad är det här för någonting? Vad säger det här mig? Det här ögonblicket, det jag gör just nu. Vad säger det mig? Vad är det för någonting? Vad är det här ögonblicket som jag upplever just nu? Och med det då, vilken dans eller hur man nu vill tänka sig, tänka kring det, vill ta sig uttryck genom mig. Jag brukade, det var faktiskt också i ceremonier, psykedeliska ceremonier som jag började röra min kropp intuitivt. Det var på ceremonier där människor dansade. Jag hade inte varit med om det tidigare att folk stod och dansade på under psykedeliska ceremonier. Men, och då ville mitt inre barn göra det ungefär. Jag höll på med mycket så inre barnarbete då. Och mitt inre barn ville upp och dansa. Och det var väldigt utmanande för mig. Det har jag tyckt varit svårt redan innan och göra liksom, även när jag var 20-årsåldern och skulle gå på krogen och dricka. Eller då behövde jag dricka för att våga det, eller ta någonting i alla fall för att våga gå upp. Och även då var det lite, kunde det vara jobbigt. Och då är det ändå så här strob, mörkt, massa människor. Här på en psykedelisk ceremoni så är det ju, ja, men lite mer stillsamt. Man stod ganska själv, det är inte packat med människor och sådär. Så det var väldigt utmanande. Men jag märkte det hur min kropp naturligt kunde röra sig. Eller ja, ju mer jag kände in det. Så jag började göra det där. Så började jag göra det hemma också. På kvällarna så bara satte jag på musik och lät min kropp röra sig så som den ville. Bara blunda och låta intuitionen visar vägen rent fysiskt helt enkelt. Och så tränade jag på det ungefär. Men det var inte bara som en träning, utan det var också djupt meningsfullt. Som jag brukar säga, det var väldigt skönt. För min kropp mådde väldigt bra av det. Jag kommer ihåg att Britney Spears sa någonting om att hon har gått i väldigt mycket terapi och haft massa psykologiska, psykiska problem av olika slag. Men för henne så sa hon att dansen var den bästa terapin för henne. Av allting hon gjort, så det hon gjorde mådde bäst av var att röra på sig och dansa. Och jag vet inte om det skulle vara, om det är sant för mig, men det har definitivt varit det. Det har definitivt varit en väldigt viktig del för mig. Så längre fram, om man spolar fram, så, och det ser man också. För när man gör sådana här explicita ceremonier, så ser man också lite grann, det blir som ett kort på var man är ungefär. Som att ta en bild, ett snapshot, vad säger man, på var befinner jag mig just nu i mitt liv. För det blir väldigt, ens liv blir bara helt enkelt väldigt förstärkt. Det är det vi får när vi även när vi mediterar, när vi går in, att var är jag just nu? Och när vi gör ceremonier då, explicita ceremonier över tid, så ser vi förändring då, om man så vill, progression. Så för mig så började det med att ligga och må dåligt bara för mig själv. Och gå igenom olika typer av trauman till att komma mer i kontakt med mig själv, komma med mitt inre barn de här och börja röra mig fysiskt, till att jag i många ceremonier stod upp och dansade genom hela ceremonierna med öppna ögon. Så, och då snackar vi många timmar då, en hel ceremoni efter ceremoni. Bara stå upp, dansa eller röra mig intuitivt med öppna ögon. Och det är sån otrolig skillnad från innan då, eller man ska säga, eller där jag började. Och då ser man också den här, bara för att förklara den här progressionen. Jag kommer ihåg nu att det var någon kvinna som sa till mig att, vad var hon sa, att hon hade sett någon annan dansa så i en annan dimension för sitt inre för flera år tidigare. Så var lite kul, så vad, om man ändå tänker Jung eller arketyp eller sånt där, vad som kan uttryckas igenom oss. Såna här ursanningar, både genom saker vi säger men också genom dans och vad vi gör. När vi bara gör det som kommer naturligt för oss, det som kommer intuitivt, det som kommer, som är sant för oss helt enkelt. Det är ofta min intention när jag gör en kakaoceremoni eller så. Så då känner jag bara in, vad är min intention? Så för mig har det i alla fall varit väldigt enkelt. Jag bara känner in det, och då är ofta då sanning, ärlighet, kärlek. Men det kan också vara frihet, och vissa andra har så här mycket mer komplexa grejer. Väldigt mycket mer så här, och det spelar ingen roll, det är bara så, jag är ganska enkel på det sättet. Så. Och det är någonting vi kan göra på morgonen också, när vi vaknar. Bara känna in så här, vad är ceremonin för idag? Vad är ledordet? Vad är min intuition för idag? Vi sa en praktik att de sitter och skriver. De kanske pratar in någonting, vi sa att de mediterar. Det är också i någon mening ceremoniella saker. Saker som vi gör som är också heliga, eftersom de, i den meningen att de är, som jag ser det, andliga. De tar oss närmare oss själva. Mer här och nu. Vi blir mer närvarande. Vi får mer av dessa mind manifesting upplevelser. Vare sig vi, och det är inte att man behöver hålla på med psykedera såklart, utan det är bara ha praktiker som hjälper oss med det. Säger Pia här, spännande att se sig själv utifrån, från barndom och uppåt. Se kraften hos barnet och styrkan att ta sig igenom svårigheter. Man har inte något val. Älska barnet som besatt den styrkan att klättra upp. Ja, Och Lena Lind säger hejsan. Jo, men det är också någonting. Så barn gillar ju generellt sång och dans. I alla fall små barn. Och ceremonier många gånger. Sång och dans. Jag började där så här. Hej, en tanke som slår mig när du pratar om dans. Kan det vara så att man har skapat olika dansformer med kontrollerade rörelser för att trycka ner de intuitiva och hålla hålla ner under en kontroll? Vet inte om man kan, om det är så att man har skapat dansformer med kontrollerade rörelser. Så är väl säkert att vissa dansformer är ju kontrollerade. Det är ju väldigt få som är direkt sådär fridans. Jag vet inte om de är kontrollerande, men generellt i alla fall, så dansa, röra på sig, träna, hoppa, skutta runt, sådana saker är ju det Jesus säger också, så här, det är inte förrän vi blir som små barn vi kommer in i Guds rike. Och ett barn har så lätt, en gång när vi hade en typ av, vi firade Buddhas födelse eller något sånt där på det Zen Center som jag brukade gå på, Stockholm Zen Center, så hade de att man kunde även ta med barn. Så då hade jag med mina två barn. Och men jag hade varit lite oklart med vilken tid man skulle komma. Så de när jag hade med mig, de var redan under själva ceremonin. Och det var inga andra barn där. Men de hade så enkelt för ändå att bara göra ritualen. De tänkte ingenting. De tyckte det bara var roligt att gå och sätta upp någon krans någonstans och göra någonting och sådär. Inga tankar på någonting överhuvudtaget, utan bara göra det. Och lite så är även så här ritualistiskt eller ritualceremonibeteende. Det är å ena sidan att komma, vi kan göra vardagssaker utan att vara medvetna också. Då säger vi att man ska vara mer närvarande. Men det är också så att vi kan göra de här andliga ritualerna, så får vi mer av det naturligt, vare sig vi tänker så mycket på eller inte. Så om vi går och mediterar, om vi avsätter tid för att göra en ceremoni då exempelvis i vårt liv som ceremoni, om vi sätter oss och delar våra upplevelser med nära och kära exempelvis, om vi går i terapi så blir det också ett sätt att komma närmare. Så vi kan ju aktivt välja att göra saker som på så sätt får oss att komma närmare oss själva, dansa och bara känna in då intuitivt, vilket vi har möjlighet att göra i varje stund. Vad kommer intuitivt för mig? Vad vill uttryckas genom min kropp? Vad vill jag egentligen? Det kan bli egogrejer såklart, men det kan också vara bara så här. Ja, men om vi pratar om det här, det inre barnet. För vi lägger kontroll på oss själva. Eller vi har lärt oss att kontrollera det inre barnet. Eller vi har lärt oss att kontrollera våra naturliga impulser. På gott och ont, det finns ju vissa fördelar med det såklart. Eftersom vi kan utan socialisering, utan något sådant alls, så ja, vi lär oss varken ett språk om det inte finns folk som pratar omkring oss. Vi lär oss inte hur man är mot andra och sånt. Och det kommer inte helt naturligt för oss som människor. Så det är bra att man lär sig om hur man ska vara mot andra. Att vara snäll och vara schysst och sådana saker. Men man lär sig tyvärr massa annat också. Att man inte får vara sig själv. Att man inte får uttrycka saker. Man får inte säga emot och sådana grejer. Och det gör att man stänger ner massa delar. Så det kommer ju också som en del i det här ceremoniella, att vi kan hitta tillbaka till oss själva helt enkelt. Det är det som andlighet i mångt och mycket går ut på. Att bara gå tillbaka till roten själv. Ställa sig frågan, vem är jag? Know thyself, som oraklet i Delphi säger. Känn dig själv. Och det gör vi med hjälp av de här praktikerna. Olika typer av citattecken andliga praktiker hjälper oss att hitta tillbaka till oss själva. ceremonier hjälper oss att hitta tillbaka till oss själva. Och det finns massvis av dem. Du har säkert egna idéer kanske till och med på vad som skulle kunna vara en bra ceremoni för dig. Men också det här bara att livet självt är som en ceremoni. Så varje stund är en möjlighet att inse sin sanna natur. Varje stund är en inbjudan att följa sin intuition. Varje stund är kärleken självt. Varje stund är exakt det som vi söker. Den har precis allt. Om, från det andra perspektivet, det finns ingenting annat såklart. Det finns ingenting annat än det här. Och den du söker är dig själv. Det hjälper såklart föga att säga det bara, men det är det som traditionerna berättar och det är det som är den direkta upplevelsen. Att det vi söker är det som redan är. Och ju mer vi kommer in i det, ju mer vi inser det, ju mer vi vaknar upp till det, desto mer blir det så också. Desto mer blir varje ögonblick på det sättet att vi finner då en nöjdhet i sådanheten, i suchness, i nirvana, i det här flödet. Men det är också att navigera det. Så även om vi kan se det för stunden, vi kan blicka in i det för tillfället, ha sådana här ögonblick av det, så är det svårt att hålla fast vid. Det går såklart inte, eftersom det är ingenting som vi styr över på det sättet. Men det kommer också upp grejer. Det är någon som säger någonting vi inte tycker om. Vi snubblar och slår oss. Eller något annat. Så att surfa på det här. Surfa tillbaka in i festivalflödet när vi glidit av. När man som ändå i kristendomen och Jesus, de pratar om att to miss the mark där, eller att skjuta, missa målet. Det är då den här ursprungliga betydelsen av att synda. Inget fel att köra lite diket, och det gör vi hela tiden. Men om vi känt på det och fått smaka på det här livets vatten, på festivalflödet, på flow, på flöde, på att vara fullt närvarande och i kärlek, så är det någonting som vi kan träna oss i att rikta tillbaka uppmärksamheten mot, och på så sätt träffa målet mer och oftare och i större utsträckning vara i det här flödet, vara i kärlek och vara med oss själva då i slutändan. Att vara oss själva, att göra våran dans, att vara kärlek, att vara vad man nu har för livsplan här på jorden, eller vad man känner är sant för en själv. Så titta tillbaka då till sann natur, som de säger i zenbuddhismen. Till källan, som såklart är här hela tiden. Finns inget annat. Vad fint att du tog med dina barn, säger Pia här. Att dela och vara närvarande med dem. Kommer de alltid att minnas? Ja, jo, men det får säga. Jag ska fråga dem om de överhuvudtaget kommer ihåg det där. Rätt små, men det är verkligen någonting jag minns om inte annat. Och det kanske sätter sig på djupet för... Och hej där Kim, min favorit, trevlig kväll. För de här minnena är spännande tycker jag. En minne, jag har sagt det någon gång tidigare, men när jag själv gjorde en ceremoni då, firade Buddhas födelse på under retreat då sen retreat, så jag hade aldrig gjort den ceremonin förut eller den ritualen, så där man gick runt och sjöng en ramsa. Men då mindes min kropp helt plötsligt. Min kropp mindes att jag hade gjort det tidigare. Det var min direkta upplevelse. Det var... Jag gick från att gå runt där och undra vad vi ska göra till att hela min kropp började som skaka och det kom tårar ur ögonen. Och det var som att Ja, men att kroppen mindes det. Kroppen mindes att det. Så även om då mina barn då i det här fallet då inte skulle ha explicita minnen kvar från den där ritualen, så är det möjligt att det ändå blir en som en positiv upplevelse i deras body minds, om jag ska säga. Så ja, det är bara en sån här viktig grej tycker jag, att ha förtröstan och att veta att de sakerna vi gör är pengar på uppvaknande kontot. Alla saker vi, när vi lägger uppmärksamhet på, säg att vi gör någon meditation eller vi bara lyssnar på någon podd eller att vi gör någon annan typ av ceremoni eller bara sätter oss ner 5 minuter och riktar uppmärksamheten inåt. Varje sådan handling, varje sådan riktning av uppmärksamheten är pengar på andlighetskontot, och att vi får mer utav det. Jag minns så tydligt under de uppvaknande jag haft hur det bara, precis som när någon dör så ser de livet passera revyn, för mig var att jag såg så tydligt alla saker jag gjort under alla år. Och det är inte att man så här, den som gör mest får mest, men att det är bara att det är så tydligt att det faktiskt spelar roll det vi gör, även om vi inte får det just nu, utan det här är någonting vi måste, ja men likt med pengar kanske då, om det är, jag vet inte om det är bra metafor, men att vi sätter in det för att kunna ha användning för det senare. Så även om vi står om, eller att man står och bankar på den där scenen, eller vad heter det, scenen på stenen, till slut så knäcker den. Eller att det är som att bli våt i dimma, som de pratar om i zenbuddhismen. Vi knallar runt i dimma och vi märker inte av det, men helt plötsligt så har vi blivit våta. Vi vet inte hur det gick till, utan det är mera bara någonting som hände. Return to your true nature står på det orakelkort jag drog häromdagen, säger New Being. Ja. Exakt. Återvänd till sann natur, säger de på inom zenbuddhismen. Vi ska återvända till den sanna naturen. Ja, jag hade en bild här också på just en ceremoni. Jag tänkte det var nice att ha det och chatten uppe samtidigt. Sen glömde jag bort det helt. Och bara jag själv som syntes så här. För den som kollar på YouTube eller kollar på bilden på Spotify eller sånt där. Men just det här, det är en bild på en ceremoni. De sitter där med, lagt ut lite blommor. Och man kan göra det otroligt enkelt. Jag blev imponerad av dem på, eller imponerad, jag tyckte det var skönt att det inte var så, att det var avslappnat när jag var i Peru. De där shamanerna gör det där 4 dagar i veckan året om. De gör alltså, dricker ayahuasca och gör ceremonier med människor 4 dagar i veckan året om på det sättet jag var på. Så de kommer in där bara i, en del har ju lite sådär fina kläder på sig, men många, en del hade bara så här någon trasig t-shirt och shorts. Så går de in och kör bara. Så även det kan vara en ceremoni. Det behöver inte vara, det kan vara. Och jag menar, känns det rätt så ska man ju göra det här. Som den här bilden är, så gör de också många gånger i olika ceremonier. De gör fina blomarrangemang och det är bara inte min grej. Jag gillar det, men jag gör inte sånt själv. När jag gör kakaoceremoni, då dricker jag bara kakao. Jag dricker det, sätter en intention när jag ska dricka det. Och sen gör jag det jag känner för. Jag kan göra lite allt möjligt. Det behöver inte vara så speciellt. Det kan vara bara att vi, ja men igen då, har bara intentionen där. För det igen då, om livet är ceremonin, vad är det som skulle exkluderas ur det? Varför inte vara med sina barn i ceremoni? Varför inte arbeta? Varför inte gå och träna? Varför inte träffa vänner? Varför inte göra precis det man normalt sett gör också? I närvaro, i kärlek, i festivalflow, i flöde, i flow. Varför inte? Det är så jag vill leva i alla fall. Att varje dag är, vad är det för Romelke säger, denna dagen ett liv. Att varje dag är festivalflow. Varje dag är flöde. Och det betyder inte att allting är lätt, såklart. Det betyder bara att vi är i oss själva, i det här true nature som new being skrev här. Så att vi är oss själva. Så vi är inte fast i triggers exempelvis. Det är ju såklart en del av oss också. Men när vi hamnar i triggers så kommer vi ur vårt mer så här naturliga flöde som annars är. När vi blir väldigt, kommer in i väldigt dåliga sinnesstämningar eller att vi vill ha någonting, det som buddhisterna pratar mycket om, när vi vill begära eller att vi vill undvika saker. Alla de sinnestillstånden tar oss ur frid. Så festivalflowet, ceremoniflowet är frid. Alla de här sakerna pekar ju, det är så här som ett prisma eller som en diamant som har alla de här, eller så här regnbågens färger. Det är bara olika sätt att beskriva någonting då som är här och nu, som är det faktiska, som inom hinduismen säger om Satchitananda, being, consciousness, bliss eller varande, medvetande och bliss då, eller säv, jag vet inte om man ska översätta det exakt, men vi kan säga lycka bara. Att det är faktiskt själva världen. Det är det här ögonblicket just nu och vi kan uppmärksamma det. Vi kan inse det. Tyvärr så behöver vi ofta göra saker för det. Vi behöver veta att det överhuvudtaget är så. Vi behöver sedan ägna oss åt olika typer av praktiker. Eller åtminstone rikta uppmärksamheten i vardagen mot det. I genomsnitt i alla fall verkar människor behöva göra det. Sen buddhismen pratar inte om det på samma sätt, utan de pratar mer om tomhet, icke-dualitet, sin sanna natur och sådant. Och det är också sant. Det är samma sak. Det är andra beskrivningar av samma fenomen, av oss själva, av den här verkligheten, av den här stunden just nu, som är tillgänglig då för alla människor, eftersom det är vår egen sanna natur. Det är vi själva. Det är därför det inte finns någonting att söka, såklart. Det finns ingenting utanför oss. Det finns ingenting som vi saknar, utan vi är det här som vi söker. Men sen så har vi då upplevelsen av någonting annat, därför att vi ska ha någonting att göra. Någonting. Annars har vi ingenting. Annars har vi bara det här. Bara tomheten då. Så nu har vi någonting. Vi har människor, vi har världar, vi har krig, vi har elände. Men vi har också allting som kommer med det. Eftersom vi lever i en dualistisk värld, så får vi kärlek, tomhet, upplysning, uppvaknande, moksha, teosis, nirvana. Alla de här sakerna kan också inträffa för oss, bli sanna för oss. Yubing säger, jag har just gjort en 21-dagars meditationskurs online som handlar om just om flow och som gick mycket ut på att låta känslor flöda genom kroppen utan att döma dem. Ja, men det var ju, ja, precis. Så känslor är ju också en grej. Det kan ju både vara fysiska rörelser som vi gör som kan komma genom kroppen, men också det här att, som du säger, känslor. Att låta känslor flöda genom kroppen och utan att, som meditation, då ska vi ju inte gå in i saker generellt, utan mer bara göra praktiken då, om det är ett mantra eller något annat, och bara låta dem då, för när vi hamnar i triggers så är ett sätt att se som att flödet stannar upp för då håller vi fast vid det. Det är inget problem med varken gråt eller ilska i sig, men problemet om vi är i motsatsförhållande till det, när vi inte är överens med verkligheten ungefär, vi vill att det ska vara på något annat sätt än det är. Och det är ofta att vi vill att någonting fysiskt eller i världen, att någon inte skulle sagt det de sa eller något sånt, och då hamnar vi i känslor och sådant och som kanske inte flödar på samma sätt. För vi har lager av ego och jagstrukturer som reagerar på det. Istället för att ja, men liksom, säg, låt säga den enkla grejen, vi någon gör något mot oss och vår naturliga reaktion som barn skulle vara att bli ledsna eller bara bli arga, men här så blir det, och kan prata för mig själv, så blir jag istället så här nedstängd, irriterad, och känner varken tydlig ilska eller sorg, ledsenhet, inget av det, och då stannar ju det här flödet som vi pratar om, eller som New Being skrev om här där. Och för att få det att flöda igen så handlar det om att faktiskt låta känslorna flöda igen. Och då, och det, tyvärr kan det vara att man behöver gå i terapi då i flera år, eller att man kan behöva lära sig navigera sina egna känslor. Gå igenom olika typer av processer för att ska man säga, se igenom de mönstren som vi har. Man kanske är Byron Katie's The Work och ställer sig frågan, är min tanke sann? För vi kanske tänker att den här personen borde inte ha sagt så. Den borde inte ha sagt så till mig. Det var jätteelakt. Och då säger Byron Katie att ja, men ställ dig frågan, är det verkligen sant det här att den inte borde ha sagt så? Och kan du verkligen veta att det är helt sagt, att det är 100% sant att den inte borde sagt så? Är det så här kosmisk, för Gud verkar ju ha låtit personen säga så, eller universum verkar ha manifesterat det för dig, kan du veta 100% att det inte borde, att den inte borde sagt så? Och då är så, landar man oftast i nej då, att jag kan inte veta det helt säkert. Och så ställer man sig lite, kan man ställa sig vidare frågor, vad känner du när den här frågan, eller när du tänker så, att den här personen inte borde sagt så, vad känner du i kroppen? Och då är det som, ja, men New Being var inne på här, det blir inget flöde där ofta, utan det står stilla, jag blir sur, jag blir arg, spänner mig, blir varm, vad det nu är för någonting som händer i kroppen och i vidare i tankarna. Och sen kan en vidare fråga vara så här, hur skulle du känna om du inte tänkte den tanken? Ja, men då kanske det skulle flöda lite bättre. Då kanske jag skulle inte vara i opposition mot Gud och universum på samma sätt. Och ibland har de till och med att de lägger till att de är vänd på frågan till oss, eller vänd på påståendet tills, från att personen borde inte sagt det, utan personen borde ha sagt det. Det var bra att de sa det, eller ja, personen borde ha sagt det. Tar vi bort inte, då känns det här plötsligt, det känns som det här flödet. Nu är jag tillbaka i festivalflow, nu är jag tillbaka i flow, tillbaka till mig själv. Jag känner mig själv, jag är inte i den här triggen, jag är inte irriterad, jag är inte vad det nu är för någonting. Och jag kanske känner mer kärlek för personen som sa det här plötsligt. Så det finns så många sätt att arbeta med sådant såklart. Har vi genomgående återkommande triggers som kommer på samma sätt, så ja, behöver man jobba mycket med dem bara, helt enkelt. Min bild är att det knappt finns någon på den här jorden som inte har någon form av triggers kvar. Det är bara extremt ovanligt. Även folk som är experter på sånt här med uppvaknande och sånt säger det, att det verkar inte vara så, helt enkelt. Så om du själv blir triggad ibland, du är gott sällskap. Även Jesus blev arg. Man kan prata om helig vrede där eventuellt. Att det bara att han var i flow och flöde hela tiden. När han höll på att välte bord där med månglarna som lånade ut pengar där på kyrkoområdet. Men det kan också vara så att han kanske blev lite triggad. Vem vet. Han kanske blev lite irriterad på dem. Som var mer än att han bara var i den här Guds heliga vrede. Vad vet jag. Men det finns nog det också. Det finns nog den här heliga vreden där man uttrycker, man känner en stark känsla eller man känner ilska och faktiskt uttrycker den på ett sätt som är sant och kanske till och med kärleksfullt. Det är bara väldigt, väldigt svårt. Så det tenderar att vara så att ilska är bäst att ta väl hand om själv först. Och se om det verkligen är det och sen testa sig fram. Det är min erfarenhet i alla fall. Inte att det inte ska kännas, så vi vill ju låta även den känslan, jag vet inte, flöda, men inte kanske i relation till andra på. Där blir det knepigt snabbt i alla fall. För det kan göra mycket skada. Okej, så det var lite grann om ceremonier, om festivalflow, om hur vi kan vara i, om se livet eller världen som en ceremoni hela tiden. Och det kan bli så att det känns faktiskt så. Så är det för mig ofta, att det känns som att jag är i en ceremoni. Utöver det faktum att jag gör regelbundna ceremonier som kakaoceremoni, så är det bara att det känns så också. Och det är ja, helt underbart tycker jag. Jag gillar det verkligen. Jag gillar idén och känslan av att vara i en typ av en ceremoni. Vara i kärlek, vara mig själv. Okej, tack så mycket allihopa, på återseende.